Gott nytt år. Har ni gett några nyårslöften? Nej, jag har inte gett några, för jag brukar inte lyckas att hålla dem så bra. Det är ju inte så länge sedan vi bytte 2016 mot 2017. Men när jag säger gott nytt år så tänker jag främst på att ni hade årsmöte igår. Att ni fattade beslut. Att ni gjorde val som gör att ni är beredda och redo att vara kyrka ett år till. Och därför säger jag gott nytt år. Den bibeltext som jag ska läsa nu, den kommer också från Gamla testamentet och den finns inte med bland dagens föreslagna texter i kyrkoåret. Så ni hittar den inte i psalmboken, och det kanske ni gör på någon annan söndag, men inte för den här söndagen. Och den har jag valt därför att jag tyckte att den passade så bra, just därför att den här församlingen nu går in i ett nytt år. Det är från profeten Jeremias bok, det 29 kapitlet och verserna 11 till och med 14. Och jag tror att ni som är vana bibelläsare känner väl till de här verserna. Så här står det: jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. På årets första dag, som alltså var 1 januari i år, så kom det en riktigt glad nyhet, tycker i alla fall jag. Det var P4 Radio Skaraborg som förmedlade den här nyheten. Och jag tror inte att det kanske var så många som hörde den. Och dessutom försvann den säkert i skuggan av alla andra nyheter så här på årets första dag. Men den glada nyheten var nämligen så här: frikyrkan tappar inte längre medlemmar i Sverige. Det tyckte jag var en glad nyhet. Och den nyheten bygger på en undersökning som Öyvind Tolvsen har gjort. Jag vet inte om ni känner till honom. Han jobbar inom Evangeliska frikyrkan med Sverigemission och inte minst med församlingsplantering. Och Öyvind, han har följt svensk frikyrklighet under ganska många år i Sverige, i alla fall under hela 2000-talet. Och så har han gjort olika statistiksammanställningar. Den senaste sammanställningen som Radio Skaraborg presenterade på nyårsdagen, men som kom ett halvår tidigare, fast det hade de väl inte snappat upp då. Den sammanställningen den var för 2010 och 2015. Och när han tittade på frikyrkan så säger han så här: att frikyrkan tappar inte längre medlemmar. Och när han säger frikyrkan så gör han det i ett ganska brett begrepp. Han tänker förstås på de mer traditionella kyrkorna som Ekumeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen, Pingstkyrkan och vilka det nu kan vara. Men han tänker också på vissa delar av den lutherska kyrkofamiljen, som exempelvis EFS, sådana som har ungefär liknande medlemsbegrepp som de mer traditionella frikyrkorna. Och han räknar också in där man brukar kalla de fria församlingarna, de som inte har någon samfundsanknytning alls. Och när Öyvind tittar på vad som har hänt i frikyrkligheten i Sverige så säger han så här: att det är främst i de församlingarna som är de fria församlingarna som växten har skett. Och det är så kallade migrantförsamlingar, församlingar som inte har svenska som sitt gudstjänstspråk. Det är alltså alla nya svenskar som har kommit till Sverige de senaste åren som bland annat bidrar till att frikyrkan inte längre tappar medlemmar. Och så säger han också att frikyrkokartan har räknats eller ritats om. Det som har varit traditionella områden där frikyrkan har varit stark, där tappar man fortfarande, men kanske inte lika mycket som tidigare. Men nu är det mer i storstäder och i områden där frikyrkan har varit svag som man växer. Ja, oavsett vilket så tyckte jag i alla fall att det var en glad nyhet. Att frikyrkan tappar inte längre medlemmar. Jag tror inte att folket på Jeremias tid hade någon statistik att utgå ifrån när de tittade på sin situation och när de funderade lite på framtiden. De här bibelverserna som vi har läst, de är riktigt gamla. Omkring 600 före Kristus så blir Babylonien en stormakt i Främre Orienten. Nu blir det lite historia här. Och det var under kung Nebukadnessar som Juda, rike och Jerusalem intas. Och folket, en del av folket som bodde där i Juda rike, de förflyttades till Babel. De hamnade i fångenskap. Och Juda rike, det blev en lydstat under Babel. Den här fångenskapen, den varade riktigt länge. I hela 70 år. Folket, de är på främmande mark. Men det verkar ändå som att de har det ganska bra där borta i Babylonien. De får bo på egna landområden. Landområden som de också får bruka och använda själva. De fick också tillåtelse att utöva sin egen religion och att fira sina egna gudstjänster. Men trots det så var de ju ändå i främmande land och de längtade hem. De längtade tillbaka till Jerusalem och att återigen få fira gudstjänst i sin egen helgedom. För att ha det bra och att vara hemma behöver ju inte alltid vara riktigt detsamma. Att ha det bra och att vara hemma. Så folket, de misströstar. De är inte alls nöjda med sin situation. Då skriver Jeremia ett brev. Och i det brevet så uppmanar han sina landsmän att försök finna till rätta där ni nu är och försök göra det bästa av situationen. Och framförallt så uppmanar han dem att söka Herren. För Herren, han finns inte bara i Jerusalem och i templet. Han låter sig finnas överallt. Så sök honom. Det är Jeremias uppmaning till folket. De är visserligen i främmande land, men de är inte övergivna. Även i fångenskapen finns Gud, och befrielsen, den ska komma. Och så kommer orden. Jag vet vilka tankar jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Ord som tröst och uppmuntran för ett folk som längtade efter någonting annat, som längtade hem. Öyvind Tolvsens rapport, som kom då för ett halvår sedan egentligen, har varit viktig att lyssna till. Det finns en annan undersökning som kom lite tidigare, nämligen våren 2012, alltså för 5 år sedan. Det är en undersökning som gjordes inför bildandet av Ekumeniakyrkan. Då anlitade man ett analysföretag som skulle hjälpa den nya kyrkan med frågeställningen: hur blir kyrkan relevant i vår tid och bland dagens människor? Och i den här undersökningen så frågade man 1000 slumpvalt utvalda personer. Slumpmässigt utvalda personer. Så kallade vanliga svenskar. Det var människor i olika åldrar och människor som bodde spritt över landet. Man hade alltså inte valt ut några med någon kyrklig anknytning, utan som man gör i sådana här marknadsundersökningar. Och i den här undersökningen så ingick det ganska många frågor. En fråga var bland annat så här: känner du någon eller känner du till någon kristen? Gissa vad 90% av de här 1000 människorna svarade. De svarade Carola. 70% svarade Jonas Gardell. Och ganska långt ner på den här listan fanns KG Hammar, som var förre ärkebiskopen. Den här undersökningen gjordes ju för 5 år sedan. En annan fråga som man ställde, det var om man kunde nämna någon organisation som man tyckte var trovärdig och som man litade på. Och allra högst upp på listan kom Läkare utan gränser. Och sen kom BRIS, Röda Korset och andra hjälporganisationer. Och också den här gången ganska långt ner på listan så kom Frälsningsarmén och Svenska kyrkan. Ja, ur ett frikyrkligt perspektiv kan man ju tycka att de här svaren var lite pessimistiska. Men inte, för det fanns nämligen andra frågor. Av alla de här 1000 som svarade så var det 9 av 10 som tyckte att kyrkan hade en uppgift att fylla i samtalet, i samhället. 9 av 10 tyckte det. Och då tyckte man först att kyrkans uppgift var att ägna sig åt att hjälpa människor i utsatta lägen. Då är man en trovärdig kyrka. En annan intressant notering i den här undersökningen, det är att 6 av 10 personer ansåg att det fanns en möjlighet för kyrkan att bli mer relevant för dem själva. Det fanns en längtan och en önskan och ett behov av att kyrkan faktiskt kunde betyda någonting i deras liv. Nu är den här undersökningen 5 år gammal och jag tror att skulle den gjorts idag så skulle svaren inte varit mer pessimistiska utan tvärtom mer optimistiska. För det finns en längtan och det finns ett behov och det finns en efterfrågan. Inte bara för det materiella utan också för det andliga. En god ordning för en kyrka och en församling, det är att ha Bibeln i den ena handen och dagstidningen i den andra. Att leva och ha Bibeln som grund samtidigt som man lever i sin nutidsfrågor. Ja, idag är det årshögtid här i församlingen. Och igår fattade ni de här viktiga besluten som gör att den här kyrkan kommer att vara i alla fall 1 år till. Jag gissar, jag vet inte, men jag gissar att många här, kanske de flesta i Vädersta, känner till den här kyrkan. Kanske också vet var den ligger. Och till och med kanske vet vem som är medlemmar här, vad vet jag. Kanske är det så på söndagarna och andra dagar i veckan när folket som bor runt omkring här ser att det åker bilar hit och att det står bilar på parkeringen här. Att de tänker, ja men här är ju en kyrka och den här kyrkan lever, här finns det människor som går. Jag tror att det betyder mycket, mycket mer än vad vi kan tro och ana. Att det finns en kyrka på en ort. Och här i Vädersta finns det till och med flera kyrkor. Ibland tänker vi att ja, det betyder inte så mycket. Det är vi som alltid går och så vidare. Men tänk vilka signaler det ger för den här bygden. Att byggnaden finns här, att människor kommer hit, att det står bilar utanför, att barnen springer runt här på gården ibland. Jag vet inte hur ni tänker på er själva, men det är ganska vanligt att man som församling, när man ska presentera sig eller om man säger att man är med i en viss församling, säger så här, åtminstone gör jag det: jag är med i missionsförsamlingen i Gripenberg. Och ni kanske säger: jag är med i Folkungakyrkan i Väderstad. Men tänk om man skulle byta ut det där lilla ordet i och istället sätta in ordet för. Väderstadskyrkan, Folkungakyrkan för Väderstad. Visst får den lite annan innebörd. Det säger någonting om kyrkan, församlingens uppgift. Och det säger någonting om att vara en relevant kyrka. Folkungakyrkan för Väderstad, inte bara i utan för Väderstad. De gamla profetorden, de får också vi ta till oss. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Alla dagar är inte fyllda med glädje och framtidstro. Men alla dagar så finns löftet med att den som söker Herren också ska finna honom. Och att det finns en framtid och ett hopp. Så därför vill jag än en gång säga gott nytt år till Folkungakyrkan för Väderstad. Amen. Låt oss be. Tack Gud för att just vi får vara här på gudstjänst just nu. Du vet att vi kommer med olika sinnesstämning, med olika behov. En del av oss är vana att sitta och lyssna länge och en del av oss har lite mer spring i benen. Men tack att du är här och tack för att du vill möta oss på det sätt som vi behöver. Tack för bibelorden som vi har mött här idag. Om vad du förmår att göra med människor. Och om att det finns en framtid och ett hopp. Även om vi ibland kan bli lite pessimistiska. Ber speciellt för församlingen här. Att den får vara en plats för hopp och framtidstro. För Väderstad. Att den får vara relevant för människor som längtar och söker i den här bygden. Vi ber om din kraft, din uppmuntran, din glädje och din välsignelse. Amen.